Vi ska läsa en text ifrån Markus evangeliet kapitel 4 och från vers 35 till 41. En text som jag i alla fall har hört sedan jag gick i söndagsskolan, och kanske många av er känner igen den här texten, och kanske för någon så är det helt ny. Det är helt okej. Okay. Alla de delarna. Det är okej att du har hört den många gånger, menar jag. Och vi kommer att få upp den här på texten. Men först så skulle jag bara vilja säga att rubriken för min predikan idag, det är ju fördjupad efterföljelse som vi har som huvudtema. Och som kommer att löpa ut här någon gång i november. Sen kommer att de här fantastiska adventstexterna och jultexterna blir vårt fokus under jul och under december månad. Men fördjupad efterföljelse är ju någonting som jag tänker vi lever med, eller hur? Fördjupa oss i Guds ord. Men fördjupad efterföljelse med en följdfråga. Var är din tro? Var är din tro? Och så här står det i Markus evangeliet kapitel 4 från vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Förmånen man har som pastor, det är att få sätta sig in i texten veckovis. Och det som är fascinerande, det är ju att Bibelns ord är inte bara texter, lite sådär halvdant skrivet, och man tänker att jag skriver väl till någonting och kanske kommer ihåg ungefär vad som hände eller vad jag har hört berättas om, i det här fallet Markus som är författaren. Utan man märker att Bibeln är fylld av detaljer, fylld av gudomliga detaljer skulle jag vilja säga. Jag vet inte om du någon gång har känt den här känslan av att Gud ligger och sover. Gud är bortkopplad. Gud är inte närvarande. Du försöker liksom göra din röst hörd. Du försöker att säga saker till Gud, men det är tyst. Det är liksom likgiltigt från båda håll, från Gud. Och till och med så känner man till slut att det här verkar inte vara någon idé överhuvudtaget. Får man prata så i kyrkan för det första? Att man ibland undrar: Gud, var i hela världen är du någonstans? Ja, jag tror faktiskt att man får prata så. Och det är lite det vi ser i den här texten. Och jag tänker, låt oss bara bryta ner den här texten och se vad som händer i texten. Den första saken som händer, det är att Jesus säger: vi far över till andra sidan. Och notera att det är Jesus som säger det. Ha med det i bakhuvudet. Och det som händer efter det, det är att lärjungarna tog med Jesus i båten som han var. Vilket är ett lite intressant uttryck, eller hur? Vad då som han var? Var han på något annorlunda sätt innan? Eller vad är det frågan om här? När lärjungarna tar med sig Jesus i båten så märker vi att Jesus är trött. Han har hållit på och undervisat hela dagen. Han höll på dag ut och dag in och undervisade människor. Och det fanns människor runt omkring honom hela tiden. Och någon kommentar sa så här, att den enda liksom flykt, att fly ifrån var båtvägen. För det var folk som cirkulerade kring Jesus hela tiden. Så det är nästan som att det är lärjungarna i det här fallet som säger: Jesus, kom nu. Du behöver vila. Låt oss ta hand om dig här nu. Sätt dig här i båten. Så ska vi fara över till andra sidan. Det som händer sen i texten, det är att det kommer en stark stormvind och vågor som slår in i båten så att den höll på att fyllas. Galileiska sjön, den var och är känd för att plötsligt bryta ut i kraftig storm och vind. Kraftiga vågor som slukar nästintill båtar. Och i det här fallet är det ett faktum också att det kommer en stormvind som nästan håller på att fylla båten. Med andra ord så tänker vi oss att det var ganska mycket vatten som hade redan kommit in i båten, troligtvis. Annars så tänker jag att då skriver man inte så. Eller så är det en överdrift, vad vet jag. Sånt där är vi duktiga på att reagera på. Som svenskar ibland. Men det är faktum. Och det som också är värt att notera i texten, det är att i båten så sitter erfarna fiskare. Fiskare som kände till Galileiska sjön, som hade varit ute ofta på sjön och som visste att sjön kunde agera på det här sättet. Men vad som händer, det är ju för det första att Jesus, han ligger i aktern och sover när det stormar. Den här känslan som vi pratar om. Hallå Gud. För vad blir reaktionen hos lärjungarna? Jo, den blir ju att de ställer den här frågan. Absolut, ta nästa bild. Eller nästa ord. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Bryr du dig inte om att vi håller på att förlora fästet? Det är nästan så att lärjungarna ställer sig den här frågan: är det här sista båtresan vi gör? Är det finito med oss snart? Jag kan ta nästa bild. Det här leder oss in i tre olika punkter som jag skulle vilja beröra den här söndagen utifrån den här texten. För just nu i den här berättelsen så är det som en riktigt häftig äventyrsfilm på Netflix. Där man nästan också känner till hur slutet blir. Har ni tittat på några sådana filmer hemma? Man tittar på en film och man vet hur den slutar. Supertråkigt. Alltså helt meningslöst på ett sätt. Men kan vara skönt ibland. Så ni får. Det är lugnt. Bilden av Jesus målas fram i den här texten. En bild för människor, men också en bild hur Gud är och agerar. Och i den här texten, när vi tittar på den, så finns det en bibelkommentar som säger bland annat så här. Du kan ta förra. Lärjungarna tog med sig Jesus närmast som en passagerare. Ja, vi läste ju här att Jesus var trött. Mänskligt trött. Han hade hållit på länge. Han var slut. Och han behövde vila. Men så lätt ibland tänker jag i livet att Jesus bara blir den där medpassageraren i livet. Den där som man ibland tar till hjälp med när man behöver honom. När det är lite sådär extra kämpigt. Annars i livet så är han bara den här passageraren som vi vet. Han sitter där. Han finns med. Men risken finns ju ibland att man stoppar honom i fickan och så använder man honom som ett redskap när jag behöver det. Eller när jag tänker på honom. bilden av Jesus kan se väldigt olika ut för oss. Och hur vi hanterar Jesus. Och då återigen så faller vi tillbaka till detta att Gud och tron blir bara någonting som vi tar till oss när vi behöver det. Och i övrigt så är han en sovande Gud. När jag skulle köra upp till körkort så hade jag en handledare. Och när vi satte oss i bilen så säger han så här: jag har lite ont i halsen idag. Hur skulle du vilja göra? Vill du att vi pratar eller ska det vara tyst i bilen? Jag tänkte, ja, det går väl bra vilket som. Vi kan vara tysta, vi kan prata. Det var lite märkligt på ett sätt, kan jag tycka så här i efterhand. Men jag fick körkort i alla fall, så det var ju något gott som kom med det i alla fall. Men visst kan det vara så ibland att så länge livet går bra så är det ganska skönt att vi har det tyst runt omkring oss. Att jag får göra min grej. Att jag får klara mig bäst själv. Det sägs att jag sa som liten, kan själv. Kan själv. Och det kanske inte är helt främmande för oss, någon av oss. Att när man är så liten så kan man ju precis allting. När barnen tar tändstickorna där som treåringar och tänder oss. Kan själv. Ja, vet inte riktigt om du kan det. Men risken finns att det oftast blir en känsla av att vi gör allting själva. Vi klarar allt själva, och som svensk får vi nog erkänna att vi är ganska duktiga på det där att vilja klara oss själva. Men risken finns, och bilden av Jesus som målas upp, det är att vi tar till honom när vi behöver honom. Stora frågan är ju bara när är det? När behöver vi honom? Vi kan ta nästa bild. Stormen kom. Och jag föreställer mig lärjungarna på något sätt gå in i ett mode av att okej, det här har vi varit med om förut. Det här känner vi till. Vi vet hur vi ska hantera det. Vi har klarat oss ganska bra tidigare. Så vi börjar ösa. Vi börjar försöka lösa problemet på egen hand. Och jag tänker så lätt också i våra liv att vi försöker lösa det där själva. Vi vet att det stormar. Vi vet att livet är inte enkelt. Vi vet att det är liksom att vara kristen eller människa, det liksom finns ingen garanti för att livet ska vara perfekt och så där vackert som kanske vissa filmer eller som vissa filter på Instagram visar. Att det är perfekt, att det ser bra ut. Men vi vill liksom inte släppa kontrollen. Och det där kan ju bero på lite olika anledningar till varför vi ställer den här frågan till oss. Eller när vi säger det här påståendet. Vi gör väl bara som förra gången. När man går in på någon slags rutinmode och tänker att det löser sig nog. Vi kan ta nästa bild. För det kanske finns olika omständigheter och en bakgrund till varför man är sån som person. Och det första kan ju vara att man har kontrollbehov. Jag ska liksom inte göra någon handuppräckning av den som kanske känner igen sig i den känslan att jag måste veta hur det här ska gå till. Jag måste ha koll och jag måste ha vanan inne. Det jag brukar göra, det jag kan göra för att det här ska fungera. Jag kan inte släppa kontrollen. Varken om livet generellt, men också när det kommer till tron på Gud. Vad händer i mitt liv om jag skulle släppa full kontroll till Gud? Det andra kan vara att man är rädd för att visa sig sårbar. Att man känner att vad händer i mitt liv om jag visar hur det verkligen ser ut på insidan? Om människor ser att den mask jag har satt upp på söndag förmiddag inte stämmer, vad händer då? Jesus, han säger till sina lärjungar, men han talar ju också ganska ofta och ganska strängt till fariserna och skriftlärda. Och han säger bland annat, ni hycklare. Och hycklare har samma ord som mask. Att bära mask i teatern. Alltså med andra ord, det är någonting som man sätter på sig som inte egentligen är den sanna identiteten. Utan det är fejk. Det är påhittat. Och det där har jag full respekt för. Hur livet kan vara och hur det kan te sig. Men många gånger så är det en rädsla för att visa sig sårbar. Visa att man faktiskt är i behov av hjälp. Och det tredje är att det också kan innebära att det har funnits besvikelser från förr. Situationer som har dykt upp i livet som blev fel. Och så fort man pratar om det så tänker man, nej, det där vill jag inte komma ihåg. Det där var ingen god känsla. Situationer, men också människor som har sårat och som har skadat en. Eller att man själv har blivit sårad. Eller att man har sårat någon annan. Och så tänker man tillbaka på det och tänker, nej, det där vill jag inte vara med om. Och så sätter man sig själv i någon slags comfort zone, någon slags tillstånd att hit men inte längre, varken för människor eller för Gud. Så ni, du kan inte komma närmare nu, Gud, för det här är för jobbigt för mig. Eller jag kan inte visa mig tillräckligt ärlig för människor, för jag vet inte vad som kommer hända. Jag kan inte ingå i relation med någon, för tänk om den personen ser mitt rätta jag. Och jag tänker, det här är ju en sådan sorg. Men så många människor går och bär på detta. Och som gör att det blir distans till Gud och till människor. Och där befinner sig lärjungarna i ett försök att klara av sig själva. Och dessutom utifrån ett perspektiv att man egentligen borde. För det här kan jag egentligen. Men vad är det som händer i texten? Det finns ju den här frågan som är återkommande bland många människor. Som jag hör bland många människor som ännu inte är troende. Och som såklart finns hos oss som troende också. Att om det påstås finnas en god Gud, hur kan det samtidigt finnas ondska och lidande i världen? Med andra ord, varför Gud? Om du är så god, varför ligger du och sover? Varför ordnar du inte upp det? Varför gör du inte det bara liksom enkelt för oss? Och även där så tänker vi också när vi befinner oss i de här situationerna. När stormen finns där och när liksom omständigheterna är tuffa. Att vi någonstans börjar beskylla Gud. För vad är det som händer i texten? Vi fortsätter. Studiebibeln säger att lärjungarna tog med sig Jesus närmast som passagerare. Men det dröjde inte länge för han var kapten ombord. Alltså från början så ser det ut som att Jesus är svag, att han är klen, att han har ingenting att komma med. Att han behöver vila. Men texten gör oss påmind om att det är inte det sista som sker. Stormen, situationen, människors rädsla verkar därför inte ha det sista ordet. Vi kan gå till nästa bild. För dyker man in lite mer i texten så läser vi att Jesus ligger på en dyna i aktern och sover. Så översätter Folkbibeln 2015. En äldre översättning talar om huvudgärden. Och hör nu. Huvudgärden var en toft. Det vet ni vad det är, va? En toft, det var en bänkskiva. En plats i aktern. Styrmannen satt ofta på denna. Och här kunde kaptenen på skutan luta sitt huvud när han sov. Tillfällighet? No, no, no. Här ligger alltså Jesus och lutar sitt huvud. Till synes sovande. Men vad är det som händer? Det visar sig att Jesus är den som har det sista ordet. Hur än situationen ser ut. Och de går ju fram till honom och de är ganska oförskämda får man väl säga. För ena stunden så har de tagit hand om Jesus och varit vänlig mot honom. Kom och sätt dig här, lugna ner dig lite Jesus. Här får du lite Coca-Cola och ostbågar. Allt man behöver i livet. Och så är det som att han glöms bort. Men när stormen då aldrig verkar sluta så ber de sig till Jesus och säger: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Det är ett ganska rått påstående. Bryr du dig inte? Det är inte så kul att höra det, eller hur? Någon av oss kanske har hört det någon gång. Bryr du inte dig? Vad är du inte intresserad överhuvudtaget? Fattar du inte hur min situation ser ut? Bryr du inte dig att vi går under? Men då står det att Jesus han ställde sig upp. Han vaknade. Men han vaknade inte så där yrvaket som man kan göra ibland. Och undra, vad är klockan? Vilken dag är det? Vad är det för liksom väder och vind? Och så där, vad ska jag göra idag? Nej, han vaknar upp och så står det att han talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Jesus är den som har fullständig kontroll över situationen. Jesus verkar inte alls förvirrad över situationen. Utan han är den som vet precis vad som pågår och vad som sker. Och det som är fantastiskt tycker jag också med texten, det är det att han talar rakt in till problemet. Han talar inte sidan om problemet, utan han adresserar problemet och säger till vinden och stormen att tiga. Och man kan jämföra det med som när en hundägare tillrättavisar sin hund och säger: var tyst! Och då sätter sig hunden och blir stilla. Och det som också är fantastiskt i texten, det är att det inte bara är en tillfällighet att vinden och sjön stillar sig. Det är liksom befäst och tydligt att hela platsen, hela området lugnar ner sig. Och det står till och med i texten att det var flera båtar som var med, alltså inte bara en. Och troligtvis om de åkte tillsammans upplevde alla människor samma storm. Och även de upplever lugn och frid. Kan ta nästa bild. Det som är fascinerande och som vi påminner oss om att Jesus var sann människa, men han var också sann Gud. Gudomen förlorade han aldrig. Gudomlig karaktär, det var vad han var. Och det som är intressant är att bara jämföra vad det står i på Bibelns första blad, i första Moseboken kapitel 1, 9-10. Då Gud säger så här: vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Jag älskar de orden som säger, och det blev så. Hur är det möjligt att det bara kan bli så när Gud gör någonting? Jo, för att Gud är Gud. Han är Herre. Överallt. Det spelar då därför ingen roll hur du och jag känner. Eller vad vi är på för humör. Han är densamme igår och idag och för evigt. Och därför kan han säga, var det ljus. Därför kan han säga, tig, var tyst. Därför kan han, hur slumrande och frånvarande han än upplevs vara, ändå vara fullt medveten om situationen. Jag vet inte om ni har varit med om den här känslan, men säg att du har haft gäster. Kanske du har haft barnbarn på besök. Det här kanske blir känsligt för någon. Jag ber om ursäkt. Och så är det full rulle hemma. Och man tycker att det är jättekul, det är jättehärligt. Men sen så går folket. Och man känner bara, åh, vad skönt. Vad härligt vi har haft det. Och ibland så har jag hört uttrycket, ni vet, när friden lägger sig igen. Men i den här berättelsen så har friden aldrig lämnat dem. Friden är i båten, trots att det stormar. Jesus gick inte iväg, han försvann inte. Så sa han, jaha, vad har ni varit med om för någonting? Har ni varit med om en jobbig storm här? Vad jobbigt det har varit för er. Han är i båten. Varför? Jo, för att han är frid. Han är frid själv. Han är den som ger frid. Och vi går vidare i texten. Det är samma sak som händer när Maria som får det här budskapet om att hon ska bli havande och föra frälsaren, så kommer ängeln med budskapet och säger så här. För ingenting är omöjligt för Gud. Ibland så kan du och jag rabbla en massa orsaker till varför det här är fullständigt omöjligt. Och när man tittar på sitt eget liv och sin egen situation så tänker man, Gud, det här går inte. Och kanske också detta, hur vill du verkligen bry dig om mig? Det finns så många andra som du skulle kunna tänka på just nu. Varför bryr du dig om mig? Men det som är underbart med texten kring Maria, det är att Gud kommer in i en stad som för folk var så här bortglömd. Man sa till exempel, kan något gott komma från Nasaret? Dit kommer Gud in. Han gör någonting stort, han gör någonting mäktigt. Och så bara lämnar ängeln Maria med orden, för ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting. Och kanske någon av oss behöver höra det idag. Ingenting är omöjligt för Gud. Men frågan är ju bara, litar jag på det? Kan jag förtrösta på honom på det sättet? Tillåter jag honom att göra det? Vi går vidare. Och när stormen har lagt sig, när Jesus har talat ut de här starka orden, när Gud återigen har fått visa sin makt och sin härlighet, så ställer han två frågor. Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Det verkar som att den här texten, hur mycket storm och fokus på storm det är i texten, så verkar det inte vara det som är själva grejen med vad Markus faktiskt vill säga. För sanningen är ju att vi alla utsätts för stormar i våra liv. Och Gud har aldrig lovat ett perfekt liv. I'm sorry. Men vad han har gjort, det han har lovat att alltid vara med oss. Och det som är intressant med texten när man går tillbaka, vad var det Jesus sa? Vem var det som sa orden, vi far över till andra sidan? Var det lärjungarna? Nej, det var Jesus. Han visste att de skulle komma till andra sidan. Han visste också att stormen skulle dyka upp. Han visste också att lärjungarna skulle bli rädda, arga och irriterade och beskylla Jesus för en massa saker att inte bry sig. Och därför blir ju frågan ganska angelägen. Varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Och jag tänker att det är ingen fråga för att sätta dit lärjungarna och tänka vad dåliga de är på att de tror så lite. Utan jag tror att det är en ödmjuk, kärleksfull fråga hos Jesus. Vad har ni gjort av mig? Hur ser ni på mig? Vad tror ni om mig? Vem tror ni att jag är? Vi går vidare. I Johannes evangeliet kapitel 14 och 27 så säger Jesus så här: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Vi kan ta nästa. Och texten avslutar med att lärjungarna greps av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder i honom. De hade haft det roligt med Jesus. De hade upptäckt massa saker med Jesus. De hade vandrat med Jesus, men ändå så var det någonting som fortfarande inte hade gjort att de förstod vem han i sanning var. Som gjorde att till och med stormar kunde tiga. Och jag kan känna igen mig i det. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Vi kan gå till nästa bild. Ordspråksboken 3:6. Fick jag utav min svärfar faktiskt när jag åkte på vägarna med honom i Sydsudan. Kändes ganska skönt att få de orden då och även nu. Men ett fantastiskt ord som har burit mig. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. En annan översättning så säger att han ska leda dina vägar. Leda dina stigar. Det är Gud. Oavsett vad som dyker upp längs med vägen. Och vi kan ta nästa bibelord också. Och därför så blir det en enorm påminnelse för oss om att återigen få tag på den Gud som vi får bekänna oss till och som vi får tro på. När han säger, Paulus, att hans verk är vi skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och summa summarum så tänker jag den stora utmaningen att inte låta Gud bara bli en passagerare i våra liv. Som vi gör vad vi vill med och när vi vill med. Utan att vi någonstans får förstå att det är han som styr ut kursen för våra liv. Vi får över till andra sidan. Att Gud har en plan och en tanke för var och ens av våra liv. Att det är faktum. Och att oavsett vad som händer i våran resa, under våran resa, inte är mer som en chock. Gud, var är du någonstans? Utan insikten i att han är där med sin frid, med sin heligande och leder dig och mig. Och att han har lovat att ta oss till andra sidan. Att han har tänkt någonting för oss. Och även om vi ser hindren i våra liv, så får vi påminna oss om att han har gett oss någonting som vi får vandra i. Hans goda gärningar som han har förberett för dig och mig att få vandra i. Det sker genom den helige andes ledning. I Jesu namn. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans.